Det är det som att man är på den exponentiella delen liksom av kurvan.
Om en egyptier för 6000 år sedan kom till idag, då skulle han bara notera att jaha, ni skickar fortfarande hieroglyfer till varandra.
Det är inte alls endast det de skulle... Det där är ju cherry picking, Micke.
Ja, alltså en person som kom från 1700-talet till idag, han skulle tycka att det, allt var magi. Liksom, och då, så saker och ting kan färdas genom luften. Liksom, alltså, han skulle inte fatta vad som händer.
Du lyssnar på det sista avsnittet någonsin av Antilop podcast, eller bara Antilop. Jag tror att det är en återkommande fråga, Martin. Du vet inte riktigt om podden heter Antilop podcast eller bara Antilop, och det vet faktiskt inte jag heller. Vad heter det?
Antilop podcast tycker jag. Men,
efter 150 avsnitt så vet vi inte.
Men det är tyvärr så vissa människor lär sig aldrig. Vi är väldigt trög.
Jag gillar ju inte att använda ordet podd i en podd. Att det är som att säga att det här är, och så här nyhets-tv-programmet.
Ja.
Att det ska heta tv. Alla tv-program heter tv.
Ja,
ja, det känns ju genomtänkt av dig faktiskt. Ah, ja, skitsamma, vi behöver kanske inte enas om det. För det finns ingen framtid för det här mediet ändå. Men däremot så finns det väldigt mycket som har hänt historiskt som vi ska prata om. Och hur sena är vi med det här sista avsnittet? En och en halv månad eller?
Minst två nästan.
Men det kommer vara värt det. Vi kommer höra, vi har lagt ner så mycket tid på det avsnittet så man kommer känna liksom att fan, det var värt det.
Exakt. No. Vi ska prata uran, vi ska prata inflation, och guld och Fed, och jag befinner mig i Argentina, och det var lite det som var tanken också. Det känns som att cirkeln är sluten. Jag kan prata Milei, jag kan prata kött. Vi har ju också det vi kommer komma till lite senare, men Martin har vunnit.
Kryptodebatten är avslutad och avgjord, och jag ska inkassera min vinst. Den står till den parkerade där på Birasgatan.
Jag kan inte betala för vinsten nu.
Kom in på det sen. Och krypto är definitivt en punkt. Och amerikansk politik, självklart med valet, liksom, det är väl en stor grej också. Det kommer vara en stor händelse i år. Du sa uran.
Och jag, i morse så var jag nere och tränade på gymmet i huset vi bor. Och när jag står på lappbandet så har jag sprungit en stund. Och så tittar jag ner och då står det Uranium. Jag skickade den här filmen till, jag lade ut den på Twitter också. Då heter det märket uraniumfitness.com.
Det måste ju vara tecken. Det måste ju vara liksom sign from above.
Så det var dagens köpråd levererat av ett löpband helt enkelt.
Exakt samtidigt som den hittade $104 per pound.
men var ska vi börja då?
Ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med politiken och USA-valet?
Iowa.
Iowa caucus var idag, där de hade primärval om liksom, det första primärvalet. Vem ska bli kandidat, och Trump tog hem med stor skräll, eller liksom inte oväntat heller. Trista tycker jag är att Ramaswamy drogs ur. Det har varit min favoritkandidat. Nu är han inte med längre. Jag vet inte vad ni säger om honom, men jag gillar honom.
Nej, men han gjorde ett bra intryck. Jag lyssnade på honom en gång, det där som du rekommenderade för ett halvår sedan. Jag tyckte han verkar intelligent, liksom det snappy. Liksom. Han vet vad han står för, och han är bra på att uttrycka det.
Ja, och liksom, körarna.
Nej, jag tänkte bara säga att det här kommer jag väl fäta upp, men jag lyssnade på en intervju med Jared Kushner i Lex Friedman, tror jag det var, och sen i All In Podcast. Och det förändrade hela min syn på Trump. Jag vet inte, det här som sagt kommer väl svenskar, med tanke på hur Trump porträtteras i vänstermedia i Sverige, få äta upp då. Men jag tycker att Jared Kushner var verkligen en bra representant för de bra sakerna som Trump kanske ändå gjorde, även om hans retorik är intressant.
Men det faktiskt, han gjorde ju vissa bra grejer. Han höll liksom USA utanför krig mer än vanligt, och faktiskt, men det bästa var ju de här tillsättningarna till högsta domstolen, platserna som faktiskt har gjort rätt stora intryck. Liksom. Man har ju haft en del stora beslut från högsta domstolen som har varit väldigt, väldigt bra, mot affirmative action och andra sådana saker. Så nu domineras ju högsta domstolen av republikaner, kan man säga, i och med Trumps satte till de här två extra. Så att, det har de faktiskt gjort bra. Det kanske är det som räddar USA i slutändan, att de faktiskt står upp för konstitutionen och liksom gör det de ska göra. Men det är ju mycket val runt om i hela världen. Liksom, det är Taiwan, Pakistan, det är Indien, det är Mexiko, det är Egypten, det är, jag tror det är rekordmånga val i år.
70 stycken tror jag.
70 val liksom runt om i världen, så att det kommer ju bli stökigt. Och ja, det här med liksom, man snackar också om det här med att USA inte kan hitta några bra kandidater. Det finns bara liksom en galen liksom orange snubbe eller liksom en dement gammal gubbe att välja på liksom. Men man måste ju skylla det på väljarna i sig, för att det finns ju bra kandidater liksom. Det finns ju smarta, som Ramaswamy som är en väldigt bra kandidat, men folk väljer inte honom för att liksom, och då är det i slutändan liksom folket är fel på egentligen liksom. Det är, man måste ju liksom kritisera människor att de inte tänker oberoende och inte tänker liksom, ja, klart.
Men är det inte som precis kring Brexit och när Trump blev vald första gången, att det spelar liksom inte så stor roll? Ja visst, de gångerna så blev det en börsreaktion den dagen, och sen återtogs de gamla vanliga trenderna, och att det är 70 demokratiska val och att det bara finns dåliga kandidater. Blir det verkligen citat stökigt, eller blir det liksom, det blir lite hack i kurvan någonstans?
Jag tror att det kommer vara för folk förstår inte hur fragmenterat USA är och hur livrädda etablissemanget är för att Trump ska vinna. Det är liksom, det är en sån panik där borta. Du ser man ju bara de här liksom 4 åtal mot Trump, och nu att de försökte hålla honom borta från Colorado, från valsedeln i Colorado via den här 14th amendment då, för att man säger att han liksom var med och drev på de här liksom 6 januari protesterna 2020, och liksom att han var en instigator och därför var det inte var med och liksom väljas överhuvudtaget, och alla de här grejerna gör ju bara Trump blir mer populär. Men nu har vi alltså ett val där oavsett vem som vinner så kommer det bli panik, det kommer bli kaos, för att demokraterna kommer inte acceptera att Trump vinner, och förlorar Trump så kommer inte hans anhängare att acceptera det, så att det kommer bli kaos vad som än händer.
Så kaoset är om det blir jämnt blir det kaos. Men blir det verkligen jämnt?
Det blir kaos oavsett vem som vinner. Nu kommer Trump troligen vinna, för att Biden har ingen chans, och demokraterna vågar inte ställa någon annan mot Trump. I och med att Biden har vunnit en gång mot Trump så tycker man att han kan vinna igen, men han har ju absolut ingen chans. Så då blir det troligen Trump då, men jag tror att jag tror inte demokraterna kommer acceptera det heller.
Men jag vill bara att du definierar kaos. På vilket sätt kommer det bli kaos? Jag förstår att det är väldigt fragmenterat, men det var ju många, när Milei blev vald i Argentina till exempel, det var ju det, här har det också varit väldigt fragmenterat. Det är ju antingen liksom peronist eller liksom Milei-anhängare nu. Och det var ju liksom, det var lite protester initialt, men det man gjorde då var att då satte de upp stödnummer. Jag vet inte om jag sagt det till er, men det var faktiskt riktigt sjukt. Man satte upp stödnummer och så sa man, om ni har blivit hittvingade av era arbetsplatser i och med att alla associations, vad heter det? Såna föreningar som facket. Facket har tvingat dig att komma hit för att du ska behålla ditt jobb. Ring det här stödnumret. Och det visar sig att en majoritet, alltså inte en liten majoritet, inte liksom typ 51%, utan typ 80% av de som gick i de här tågen har blivit dittvingade av facket och sina arbetsgivare. Och har också fått betalt för att driva på de här protesterna mot Milei. Så att jag undrar, hur definierar du kaos? Och kaos. Kommer det vara brus, eller är det liksom en mer långsiktig...
Nej, men jag tror att USA är på väg.
Det
är, USA är på väg mot inbördeskrig, och det låter extremt när man säger det, men man måste komma ihåg att inbördeskriget 1860-1865 där, det berodde på att stater ville kliva ur unionen. Det berodde inte på slaveriet. Det blev en fråga sen. Lincoln gjorde sin fråga lite senare, och liksom, men från början var det liksom att stater ville göra secession, alltså kliva ur unionen. Och vi kommer se samma sak här, tror jag, liksom att man kommer se stater som Florida och Texas, det ligger igen på röstning i Texas, alltså en secession-röst liksom, att kliva ur unionen, och det är dit USA är på väg. Jag tror det kan vara tveksamt om USA ens finns kvar som nation liksom, om 10-15 år. Och, för att det är sån kaos där borta nu, så att, och det här januari 6 protesterna, den här stormningen av Kapitolium, som vi tycker är lite en bisak här, det är en sån otrolig grej i USA. Alltså, det kommer kanske bara ses som en söndagspicknick jämfört med det som kommer.
Har du sett det här TED-talket som kom för typ ett halvår sedan av en kvinnlig forskare på just inbördeskrig och vad som föranledde inbördeskrig? Och hon sitter egentligen i någon slags federal utredning om sådana här saker, men där vägrar de prata om just USA. Men hon personligen tittar bara på data och noterar att USA uppfyller alla kriterier för hur inbördeskrig alltid har startat i historien.
Ja, okej. Okay. Jag har inte sett det, men det var ju intressant. Och det är i kombination med den här liksom, ekonomiska svårigheterna som USA står inför nu. Man ser liksom redan hur hur storstäder börjar kollapsa. San Francisco är ju liksom, det är en zombiestad nu liksom, och det här är bara början på den inflations liksom tsunami som kommer, som, och när dollarn börjar vända ner, så att det liksom, hur de ekonomiska effekterna kommer bli där borta, det kommer liksom bli kaos. Så
att, jag håller verkligen med om att vi globalt står inför en ganska liksom politiskt orolig tid framför oss. Är det fourth turning?
Alltså, jag är väldigt kluven här. Jag tycker, precis som det här TED-talket och allting Martin säger, att data pekar på kaos. Men på min, och sen har vi alla de här sakerna med tidsbundna fourth turning och Ray Dalios New World Order, även det datadrivet. Det är mycket som pekar på att slutet på 2020-talet, då förändras allt. Jag är kluven mellan att tycka att det kommer också kännas för oss alla. Och å andra sidan, att det är lite som ja, men så här, första och andra världskriget, till och med de kände sig egentligen inte så mycket för gemene man. Alltså krig och omvälvningar känns bara för dem med makt. Ja, möjligen makt och pengar. För det, liksom, det är the 1% som det förändras för. Inte the 99%.
Och kanske de som faktiskt befinner sig i de städer som fallerar. Så jag vet inte riktigt om jag håller med. Men ja, jag står fast vid vad jag sa 2020 och som jag upprepade igen 2023, att Argentina ligger i framkant på den här cykeln. Och vi har ju sett att direkt efter att Milei vann så ser du politiker överallt i världen som plockar upp hans typ av retorik. Folk är så trötta på politiker och på liksom, skatter, hur mycket vi betalar, inflation och hur lite vi faktiskt får tillbaka. Jag menar, det är ju inte, om du sitter på Singapore och Schweiz, de två bästa länderna i hela världen, vad har de två gemensamt? Det är liksom två kapitalistiska
diktaturer.
Det är inga diktaturer.
Ja, men Singapore är en diktatur, fast en trevlig diktatur.
Ren diktatur, det är väldigt rent.
Det är ja. Ja. Ludvigs
favoritland. Det är inte det de har gemensamt i alla fall. Men jag tror att det är dit vi kommer. Och som det ser ut nu i Argentina, så den hastigheten som Milei jobbar med. Och man ser också, jag frågade på nyår, så firade vi nyår med min mans typ hela familj från hans mammas och pappas sida. Det var 45 argentinare. Och jag visste att det här kan vara lite känsligt. Så jag viskade och frågade Jean om jag fick fråga hans familj vad de tycker om Milei. Han tittar på mig med väldigt allvarlig blick och bara nej. Alltså du får inte ta upp det här som diskussionen. Och det är verkligen fragmenterat. Men jag tror att huvudanledningen är egentligen att det är ingen som egentligen tror att peronism är bra långsiktigt för landet, men alla är livrädda för den här kortsiktiga förändringen. Och är jätterädda för hur svårt det kommer vara de kommande 6-12 månaderna. Så att folk sparkar hellre burken framför sig än att lever i liksom konsekvenserna en kort period och sen går det bättre. Men jag tror att Argentina, med tanke på hur mycket mat och så de producerar, de har inte exporterat så mycket produkter, framförallt inte kött, men det kommer de börja göra nu, och inte heller importerat. Jag tror att Argentina kommer bli en av de viktigaste ekonomierna i världen.
Ja, jag tror också att Argentina ligger i förkanten liksom, nu liksom de håller på att ta sig igenom det här nu. USA och resten av världen är ju fortfarande liksom på väg bakåt. Vi håller fortfarande på att gräva det hålet djupare och djupare. Liksom. Argentina har i alla fall liksom slutat gräva nu och försöker ta sig ur det här. Får vi se hur det går, men vi hoppas verkligen på att de tar sig igenom den här liksom, första pucken som man måste igenom, som du säger, som är väldigt smärtsam och jobbig. Liksom. Men de har ju uppenbarligen valt honom. Sen att de kanske inte förstår hur jobbigt det kommer bli. Liksom. Men ja, de har i alla fall tagit första steget.
Men nu är det också en sak som är lite spännande. För att peronism media, när de visar intervjuer med till exempel Milei, så saktar de ner hans röst för att han ska låta dummare. Det är ganska
det är som ni jobbar med i podden här. Ni gör så hela tiden. Jag låter så här jätte...
Jag vill inte ha krypto.
Man låter verkligen helt rätt idé när man kör sina börsen på så här aspackat.
Men exakt, så han låter ju inte så. Och så gick de ut och så intervjuade de frukthandlare. Och så sa de, men hur ligger priserna nu på frukt? För de vill hela tiden kunna skylla inflationen på Milei. Det är jättedyrt, här ligger priserna. Oj, det låter verkligen illa. Hur dyrt var det, eller hur mycket har priserna stigit från förra månaden? Nej, priserna har börjat falla. Så på vissa varor, alltså det har gått väldigt, väldigt snabbt. På vissa varor, och det är framförallt på den typen av produkter som produceras i Argentina. Och då är det framförallt mat. Matinflationen har börjat komma komma ner. Och inte, ja, inte att inflationen kommer ner, utan vi har börjat se deflation.
Ja, precis. Redan. Priserna går ner, inte bara att ökningstakten går ner. Utan, men det går ju väldigt snabbt om man väl liksom använder sig av fria marknaden. Det var ju samma sak, liksom, depressionen 1920 som ingen har talat om, som vi snackade om tidigare kanske. Att då hade vi ett större fall i BNP, större fall i börsen än 1929, men man gjorde ingenting åt det. Man stimulerade inte, man lät det bara liksom gå, och då fria marknaden liksom löser det väldigt snabbt. Det tog något då, ett par månader, ett år, och sen var det över. Man hoppas på att det kanske är samma sak med Argentina, att det kan gå rätt snabbt och folk liksom märker fördelarna liksom med att, ja, gå ifrån socialism.
Nej, så att jag känner mig väldigt hoppfull. Vi är som sagt ganska sugna på att kanske köpa fastighet här. Jag tror att det kommer vara en jättebra investering. Jag tror att det kanske ligger några månader bort fortfarande. Det kommer nog kanske vara lite tufft. Men jag tror att man får nog vara ganska snabb på bollen där.
Ja, jag tror att fastigheter har liksom, alltså fastigheter i hyperinflationsmiljöer går ju ner, och de har säkert fallit rätt kraftigt i Argentina också. Jag har ingen koll på de priserna, men
så det kan det, men vara jättemycket. Vi har hållit lite koll på fastighetspriserna hela tiden. Vi trodde ju att Milei skulle bli vald fast om liksom 10 år.
Ja.
Så att det gick väldigt, väldigt snabbt. För 4 år sedan var han, det var precis då han började dyka upp. Då jag tror att förra valet hade han typ 1% av rösterna.
Ja. Jag var chockad att en anarkokapitalist kunde bli vald. Eller vad du kallar för, en narko.
Minarkist.
Att en sån person i huvud taget kan bli vald. Men det, ja, så det var kul.
Det är en hel
del. Men annars var liksom hela med Trump och USA och valet, och hur det påverkar marknaden, det viktigaste är det med räntemarknaden. Liksom för att normalt sett så är ju Fed väldigt lätta på gasen under ett valår, och självklart för att det är liksom, man försöker få den sittande presidenten att sitta kvar, för att det är, liksom, det är han som väljer Fed chairman, och därför liksom blir det naturligt att centralbankerna liksom är lättare på gasen. Nu tror jag att de kommer vara extremt lätta för att bara göra allt för att undvika att Trump blir vald. Och liksom, jag tror att Powell har liksom en pistol mot sitt huvud här. Liksom att det är sänka räntan kraftigt som gäller för att liksom se till att Trump inte vinner.
Hur lågt tror du att han vågar gå med tanke på att övriga trender i världen, inte minst det här med att det ändå är någon slags tredje världskrig som pågår, även om det inte är ett hett och kinetiskt och liksom geolokerat krig, brukar ju driva inflation. Så att vi har dragit igång råvarupriserna, elektrifieringen, liksom, allting verkar för en ineffektivare värld med högre pristryck, men dock kanske också möjligen lite svagare realekonomi som håller tillbaka det lite grann. Men totalt sett så borde det ändå betyda att vi har ett ganska bra bastryck i inflationen. Kommer man kunna dra ner räntan under 2%?
Nej, jag tror inte att de kommer ner mot 2%, men alltså, någonstans där kommer det ta emot, för att inflationen kommer inte liksom. Jag tror att inflationen bottnar under det här året liksom, och sen börjar stiga igen. Jag tror inte att vi liksom kanske kommer under, nu ner på 3,5 eller i USA, men någonstans ner mot 2, mycket lägre kommer inte. Och det är fortfarande så som vi snackar om, att det priserna ökar ju fortfarande. Det här är bara inflationstakten som går ner, så att det är fortfarande liksom prisökningar i pipeline. Men man kommer behöva, alltså, som du säger, av geopolitiska skäl, och att för att förhindra Trump vinner, och för att kostnaderna för staten är så otroligt höga nu. Alltså deras budgetunderskott, deras statsskuld ökar med $1 triljon nu per kvartal ungefär. Vilket är ju helt sanslöst, och liksom räntekostnaderna på utlandsskulden är helt ohållbar. Så att de här tre faktorerna gör att, tror jag, att de kommer behöva vara betydligt lättare än vad folk tror. Trots att inflationen är liksom fortfarande...
Och med till exempel en styrränta på 2-2,5% i det läget, då blir det ju bara ännu värre, för man uppmuntrar ju då till ännu mer.
Ja, precis. Så det kommer sätta en bra sönder inflationen, som gör att allting blir ännu värre, självklart. Och en annan spaning som de snackade om på Macro Voices var det här med liksom vad man kan, alltså, om Trump vinner, vilket han troligtvis gör, så att köpa europeiska försvarsbolag kan ju vara bra tips också, för att Trump kommer dra tillbaka sitt stöd till Ukraina, och liksom, då kommer liksom Europa behöva investera själva i sina egna försvarsindustrier. Så att nu har det redan gått rätt mycket där, så att
jag tror fortfarande att Rheinmetall, är de fortfarande självständiga? Det är ett tyskt försvarsmaterialbolag. Okay. Det är ett riktigt kvalitetsföretag. Ja. Tysk-schweiziskt.
Ja, det är dåligt på makro, eller på vilka bolag, men det finns ju med Dassault och BAE Systems, och det finns Rolls-Royce och Airbus eller vilka det nu är. Så att, ja, alla de där kan man köpa, tror jag.
Överhuvudtaget spela på deglobalisering i flera olika aspekter, och det gäller ju även råvaror. Att man kan investera i lokala råvarubolag för att man behöver vara självförsörjande på liksom nyckelmetaller i USA, i Europa och i Asien.
Ja, ja.
Ja, råvaror generellt ser ut som att soft faktiskt har bottnat ut och vi har kommit tillbaka nu. Och guld och jordbruksråvaror brukar ha ganska hög korrelation. Man brukar se det innan inflationen drar iväg ordentligt. Så att precis som vi har kanske sagt om lite tidigare, så var ju den här inflationstoppen som vi såg bara den första av fler kommande. Vi vet inte om det liksom kommer vara en till eller två till. Det beror lite på. Men med tanke på alla andra oroligheter som vi ser framförallt i USA, så är det mycket möjligt att det blir ganska volatilt framöver. Också om vi står kanske inför ett världskrig. Det har ju varit lugnare globalt, geopolitiskt.
Ja, nej, precis. Jag tror att det är lite år noll för liksom, framförallt guld och sådär. Jag tror att det är
av precis som Argentina ligger i förkant, så kanske man kan se uran som kanariefågeln i kolgruvan. Den gick ju liksom till slut från 16 till 104. Vi har pratat om det, ja, i alla fall liksom i podden sen podden startade, och liksom, jag har ju pratat med Börspodden om det här sen 2016 om uranpriserna. Liksom saker och ting låg redan på plats då, och ändå så dröjer det så här länge. Men nu har ju uran verkligen liksom fått fart, fast jag tror att vi är långt från toppen. Alltså min topp är alltså $300, är inte alls svårt att föreställa sig.
Uran, spotpriset måste dubblas i princip här från $100 till $200 bara för att komma upp till sin gamla all time high inflationsjusterat.
Mm, och det är utan att ens ta hänsyn till all ny produktion av kärnkraftverk som borde driva på priserna ännu mer. Men och då menar jag att vi har redan facit i uran, och de andra råvarorna måste följa efter för att det ska finnas någon rimlighet i relativpriser.
Ja, precis.
Ja. Ja, jag vet inte om jag behöver säga så mycket om...
Du bara säger, I told you so.
Ja, jag får höra hemma nu, för när jag skrev mitt första uranmemo så hade vi livliga diskussioner hemma där min man klart och tydligt sa att han tror att jag har fel. Han tror att vind och sol kommer vara tillräckligt och folk vill inte ha kärnkraft, och det gjorde mig frustrerad, för han hade inte tittat på datan, jag hade tittat på datan, och nu frågar han istället, varför ser du inte till mig att köpa Cameco?
Ja. Du måste ha tjatat om det i sömnen.
Ja, det är jobbigt att ha rätt ibland, Anna. Jag förstår att det är liksom det tär på liksom familjefriden där hemma att ha rätt sådär.
Men
han trodde ju också att jag hade fel om jordbruksråvaror när vi träffade 2019, vilket ju var på typ absoluta botten. Och nu får jag också höra, varför sa du inte till mig att jag skulle köpa det?
Ja, men så här med uran också, man snackar ju liksom om att man hittar nya typer och utvinner uran från havet till exempel. Jag hörde att där finns det till oändligt med uran i liksom havsvattnet, men där måste liksom priset upp ovanför 250 innan det blir lönsamt att göra det. Men det är klart,
det är Kina som gör det, som har som projekt att försöka utvinna uran ur havet. Jag vill bara poängtera det här igen. Det är inte som så att uran är en bristvara. 8% av jordskorpan består av uran. Det är liksom inte svårt att hitta. Det är bara egentligen den regulatoriska aspekten som gör att det är svårt att utvinna uran, för att det är inte tillåtet att odla, vill jag säga. Men att gräva efter uran överallt. För till exempel Sverige har en väldigt stor fyndighet, men det är olagligt och gräva uran. Och folk tror ju någonstans att om du sätter upp en urangruva så innebär det att allting runt omkring den här gruvan blir radioaktiv. Det är liksom inte riktigt så det fungerar. Jag tycker att mitt favoritexempel är Cameco's Cigar Lake, som är största gruvan i hela världen, och de står för 14% av den globala produktionen. Det är en ganska tiden en del. De har en äppelodling ovanpå gruvan.
Mm. Ja, precis. Ja, men det finns så mycket felfattningar om liksom kärnkraften generellt också. Och liksom bara för att ett pris kommer upp till en nivå där det blir lönsamt att utvinna, så innebär det inte att det automatiskt liksom stannar där och liksom att den här produktionen kickar in, för att det tar ju självklart en lång tid att saker kommer online och sådär. Så att uranpriset kommer ju skjuta över alltså gravt. Jag vet inte om man kan tänka sig 3-4 400-500 någonstans där liksom.
Nej, men jag tror att från här så är, vad står rampriset i nu?
100.
Jag fick inte
104. 100. Ja.
104. Oj, otroligt. Ja, nej, men jag tror absolut det kan 5 eller 6 dubblas härifrån, och det är inte konstigt. Man får också tänka på att inköp av kärnbränslet till kärnkraftverken, det är en så pass liten del av den totala kostnaden att driva ett kärnkraftverk, så att det finns väldigt stort utrymme också för att priserna ska stiga utan att det är någon som höjer på ögonbrynen.
Ja. Men så räddas vi alla av AI-vågen. Alltså, vi har ju en accelererande acceleration av teknologisk utveckling som leder till utbyggnad av solcellsparker och AI-robotar, Optimus, eller vad heter han? Tesla Optimus. Så alla de här problemen vi pratar om, de löser sig väl?
Ja, och det är därför det gör så otroligt, det är så otroligt svåranalyserat just nu, och liksom, det kommer bli så stökigt och svårmanövrerat framöver, för att jag tror vi är liksom på precis på kanten av två exponentiella kurvor. Den ena exponentiella kurvan är den här uppåtgående teknologiska kurvan, där vi är liksom på den positiva exponentiella delen. Sen är vi på den här negativa exponentiella delen, neråt väl, eller inflation och ekonomi och sånt där generellt. Så att de här två krockar med varandra och gör det ju väldigt liksom svårt att göra prognoser generellt.
Är inte det här liksom den industriella revolutionen då, lite grann?
Igen.
Då konsumentpriser föll med 40%, men den globala ekonomin och framförallt USAs ekonomi växte. Jag tror att USAs BNP år 1800, jag kommer inte ihåg om den under från mellan 1800 tills Fed startades växte 10-faldigt eller 20-faldigt. Jag har lagt ut grafer på det här på Twitter. Det var, om jag och Martin inte är överens om någonting så brukar jag skicka långa grafer till Martin med inflationsdata. Och
ja, det är lite där liksom försoningsgrafer kallar vi för. Det var bråkat, så får man en försoningsgraf och då blir man glad igen. Du har allt förlåtet om man får en så fin graf.
Men en liten reflektion kring det där med industriella revolutionen och liksom det som hände då, och det här med Martins idé om vi har en positiv exponentiell utveckling och en negativ. Vi upplever det lite nu som att vi är fångade mellan två historiskt sett oanade liksom styrkor i de här utvecklingarna. Men om man tittar på data, så till exempel produktivitetsutvecklingen, den avtar hela tiden. Den ökar inte. Alltså för varje decennium som går, trots att vi har gått igenom allting med liksom eld och hjul och taljor och skepp, ångmaskiner, radio, tåg, bilar, container, halvledare, datorer, internet, smartphones, kvantmekanik och kärnkraft, så minskar produktivitetstillväxten för varje decennium. Vi blir våra verktyg tillför mindre och mindre hela tiden.
På marginalen, men totalt, alltså helheten, vi måste ju bli mycket mer produktiva.
Precis, men så att vi, om förut, för 100 år sedan, då ökade produktiviteten med kanske 4% per år, och för 50 år sedan med 3% per år. Nu ökar produktiviteten med ungefär 2% per år. Så det är klart att alltså, varje person med sin tid, med lite bättre verktyg, producerar hela tiden mer, men mindre mer än förut.
Ja, precis.
Och det betyder ju egentligen att vi genomgår en period med mindre och mindre förändringstakt. Och det är den. Så, och det var därför jag sa det där lite med tongue in cheek, att ska inte liksom AI och chatbotarna rädda oss, och en del är rädda då istället för att de ska ta jobben ifrån oss, men här har jag en parallell till det här jag sa innan om att krig, de märker ju ändå inte vanligt folk, och jag menar att den här teknologiska utvecklingen, den märker vanligt folk inte heller, alltså det händer inte så mycket, och det som händer lite mindre hela tiden, och de krig som händer, även om de blir mer och mer totala, så märks de mindre och mindre för varje gång.
Ja, fast jag vet inte, alltså jag håller inte med där. Alltså om man tar liksom en 300-årsperiod förr i tiden och liksom flyttar sig framåt under den 300-årsperioden, så var världen rätt lika. Liksom, ju längre fram i tiden det går, så den där, så liksom blir 300 år väldigt mycket. Alltså man känner inte igen sin tid. Liksom. Jag tror inte vi kommer känna igen riktigt världen om liksom, kanske bara 50 år. Förr i tiden kanske det tog ett par 100 år att man skulle känna igen världen. Men nu går det ju snabbare och snabbare. Så
men
det är som att man är på den exponentiella delen. Liksom, av kurvan.
Om en egyptier för 6000 år sedan kom till idag, då skulle han bara notera att jaha, ni skickar fortfarande hieroglyfer till varandra.
Det är inte alls endast det de skulle... Det där är ju cherry picking, Micke.
Ja, alltså en person som kom från från 1700-talet till idag, han skulle, liksom, han skulle tycka att allt var magi liksom, och då så saker och ting färdes genom luften liksom, alltså, han skulle bara, han skulle inte fatta vad som händer.
Mm. Nej, men
jag, det är en person från 1300-talet till 1600-talet skulle liksom tycka att det var stor skillnad. Det var lite bättre, kanske lite mer städer vad det kan vara. Liksom. Och jag tror på samma sätt, vi kan inte riktigt förstå, alltså människor är inte så bra på att tänka exponentiellt, vi är bra på att tänka linjärt. Det var det som funkade på savannen. Liksom.
Ändå så sitter vi och kör samma bilar som för 100 år sedan och pratar i telefon som för 100 år sedan. Och flyger i flygplan som för 100 år sedan. Så på 100 år har det inte hänt någonting.
För att ta och ge
dig. Ja, Micke, det där var ingen kvalitet. Ingen kvalitet.
Det där var... Jag tror vi får lägga ner den här podden. Nej, vänta, det ska vi precis göra.
Ja, just det. Vilken tur. Det.
Och nu förstår ni. Nu fattar ni. Ja. Okej, men kanske moving on då.
Vad ska man köpa?
Men
bara en sak till om det här med AI faktiskt. När vi är inne på det också. För att, hur det påverkar finans och sådär. Jag funderar lite på det här. Liksom, att man är orolig för att datorerna ska ta över liksom, allting. Och det är fortfarande så att alla med AI-modeller och verktyg bygger på det information som finns på internet, och det är väldigt mycket på internet som inte stämmer. Alltså det är fortfarande inte liksom, man ska försöka skapa AI, artificiell intelligens, men det är rätt lite tecken på att vi faktiskt har MI då, alltså mänsklig intelligens. Vi kan fortfarande inte enas om att kapitalismen är ett bättre system än kommunism, trots att vi har genomfört faktiska empiriska experiment där man har delat in länder i två delar och kört det här liksom i 50 år framåt, och utfallen är 100% tydliga vad som är bäst, men ändå ska vi inte enas om det. Ändå är liksom, det finns kvar som tanke liksom, och det är många som tror på det fortfarande. Så jag vet inte, jag är inte så orolig för AI. Man ska inte vara orolig för att de snor jobben, för att det, ju mer maskiner kan göra åt oss, ju bättre är det. Liksom. Sen är det klart att det liksom blir nya. Vissa människor måste hitta ny sysselsättning helt enkelt.
Mm. Jag håller med, jag tror inte
men,
heller
men så att... Men är det ju, vi har alltid lyckats hitta liksom ny sysselsättning. Jag tror inte att det där... Och sysselsättningen är en sak, men jag tror att hitta mening är väl kanske det som blir viktigt. Och jag tror inte... Jag tror inte att det kommer vara några problem. Jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men ska vi runda av då med en förklaring till...
Jag tänker lite mer saker har vi ändå.
Ja. Sluta vara så stressig, Anna.
Jag satt i helgen och pratade med... Jag satt i helgen och pratade med en AI-forskare som har jobbat med bland annat och skrivit boken Superintelligence med Nick Boström, och också jobbat med Max Tegmark. För övrigt en kompis till Erik Wall. Anledningen till att jag träffade honom var att jag träffade Erik Wall helt enkelt. Och den här AI-forskaren, han är ju mer eller mindre övertygad om att mänskligheten går under inom 10 år. Så att det finns ju liksom den sidan av det hela. Han försöker hinna få ut sin bok innan mänskligheten går under. Medan jag å andra sidan på min liksom lilla del av planeten, återigen då med referens till det här med produktiviteten, bara noterar att det verkar vara så att vi människor är en helt naturlig bromskloss som gör att det spelar ingen roll vad man ger oss för verktyg. Vi lyckas bara förändra oss 2% per år ändå. Och då behöver vi inte vara så oroliga för jobb eller att ChatGPT eller att det ska komma en plötslig tröskelförändring i form av någon slags artificiell generell intelligens som gör allting helt annorlunda plötsligt.
Nej, det tror jag inte heller. Sen går det ju självklart i små steg. Man blir ju rätt förvånad när ChatGPT kom. Liksom, då var det så här wow-känsla. Men jag håller med om att man ska inte oroa sig för någon stor tröskeleffekt. Liksom. Men jag vet inte, mänsklighet kommer alltid vara någonting som vi eftersträvar. Och liksom, det är bara att titta på schackspelare till exempel. Alltså, nu har gått, man har haft en utveckling med att självklart att datorerna liksom slår alla människor i schack. Liksom, och, men det innebär inte att schack har blivit mer, att det inte är populärt med schack. Det är mer populärt än någonsin. Och det folk vill se, det är ju människor som spelar mot människor, inte liksom, det spelar ingen roll att en dator slår alla människor, men man bara ser liksom hur människor performar fortfarande, trots att det liksom, går oss att spela dem med datorer. Mm. Så mänsklighet kommer alltid liksom vara viktigt, och framförallt att kunna avgöra vad som är mänskligt kommer vara en stor grej i framtiden. Hur vet man att man faktiskt pratar med, hur vet vi att Anna inte är liksom en AI-robot som sitter och väntar?
Fan. Ser du? Det ser konstigt ut här.
Vet inte.
Hon ser lite
skarven,
stel ut.
Skarven mellan.
Nej, men det tror jag kommer vara en sån där grej. Hur avgör man att någonting är verkligt? Liksom? För det kommer vara deepfake och sånt där. Det kommer vara helt omöjligt att veta vad som verkligen händer.
Och det bästa med det är att man kan nog komma undan med dåligheter man gör. För att det kommer gå att hävda att det där bara är...
Ja, det där är bara något deepfake.
Det är inte jag som han är i torskbotallen. Det där, jag vet inte, man kan ju klippa hur som helst nu för tiden.
Ja.
Absolut. Den här AI-frågan, om jag är en AI, du har hävdat det ett tag, Martin.
Ja, det sa du.
Ja.
Blinka 2 gånger om du inte är en lampa.
Ja, vi har inte nämnt bitcoin ännu.
Ska, nej, ska vi gå in på krypto då?
Ja. Men vi ska, ja, men det var det jag ville komma till, för vi måste göra en sista gold versus krypto. Martin vann, jag blev hackad, så min hot wallet. Det var så här, jag är ändå vid väldigt gott bod, vilket jag förklarade för Martin, jag kan dra samma story. Jag har liksom, jag hade en wallet som jag använde för transaktioner, så i och med att vi skulle åka hit till Sydamerika, så hade jag lite pengar där. Så att jag kunde skicka till min man och vi kunde plocka ut pesos eller brasiliansk real, för vi har varit i Brasilien också. Och så av någon anledning, jag vet inte faktiskt varför, men jag hade, istället för att skicka över lite tag, så hade jag skickat över allt till honom redan innan. Och sen så varit lite irriterad över att, att Ethereum drog upp så mycket. Sen loggade jag in på min wallet och de 8000 dollarna som var kvar hade någon tagit ut.
Det var jag som tog ut dem, Anna. Det var bara liksom...
Aj.
Det blir lite provokant. Ja, men ja, så här, det hade kunnat vara så mycket värre, för det var inte den enda wallet ni hade, för man förstår ändå att det finns risker. Och det hade kunnat vara mycket värre. Mycket, mycket värre.
Ja, det
och,
var billiga lära pengar. Men,
ja, men och jag, nu blev jag så lite motiverad att tänka några varv till kring säkerhet. Så att läropengar och alla blir hackade någon gång, så nu har jag också blivit det. Däremot så har vi fortfarande inte fått nu förstått varför. För att först, det var tydligen så att SushiSwap, som är egentligen en DeFi-applikation för att swappa olika tokens på Ethereums nätverk, blev hackade för typ ett halvår sedan, så många som hade använt sig av just det kontraktet hade blivit av sina tillgångar, fast lite senare. Så de hade en process för att man skulle få tillbaka de pengarna faktiskt. Men, vilket jag tyckte var så här, that's not crypto. Det var inte det. Så att vi skickade iväg det till dem, för att jag hade gjort transaktioner via SushiSwap då för några månader sedan. Men det var faktiskt inte det, utan det är någon som har tagit på min nyckel och mitt lösenord till min Metamask. Så att, ja, som sagt, jag måste ta reda på hur, och sen så måste jag tänka annorlunda. För jag kommer bara sätta upp fler wallets och ja, nya. Men ja.
Jag tror jag är lite inne på liksom att, alltså jag sympatiserar med hela krypto liksom tanken där med antifiat. Men jag tror att hela kryptoindustrin har egentligen feldiagnostiserat hela problemet. Liksom. Problemet med vårt valutasystem och vårt system idag är inte, liksom, inte att det är centraliserat och vi måste decentralisera, utan problemet är ju det här med liksom att det inte finns något inneboende värde i valutan vi använder. Så att jag tror liksom man har, och det, alltså, att lita på tredje parter är ju liksom en grundsten i all kapitalism. Liksom. Vi litar på tredje parter hela tiden när vi köper försäkringar eller vad vi än gör. Så att det tror jag liksom inte är problemet egentligen. Och jag tror att vi kommer gå till...
Nej, fortsätt.
Nej, men liksom, så jag tror ju att vi kommer ju inte gå till någon form av liksom kryptobaserad framtid liksom vad gäller pengar, utan för då skulle det innebära anarki liksom, och vi kommer fortfarande ha institutioner, vi kommer fortfarande ha liksom, även fast det blir en stor reset, så kommer det fortfarande vara institutioner styr där, och då blir det någon form av guld. Men
ja, vi får se. Jag tror att guld av institutioner och stater absolut kommer att användas som store value och kanske för större transaktioner sinsemellan, medans folket kanske använder sig av krypto på olika sätt som en medium of exchange. Men jag vill ändå säga att jag älskar fortfarande self-custody, och jag tror att det här är liksom en generationsfråga. Jag tror att Martin, när Saga växer upp och när Lydia växer upp, så kommer de hantera sina treasuries på ett helt annat sätt än vad vi gör. Och det kommer vara så integrerat i samhället och normen hur man hanterar. Det kommer massa olika lösningar på hur man kan...
Jo, det kommer jag. Det kommer bli digitalt allting, och sen kanske bygga på någon form av... Det finns ju fortfarande inget inneboende värde att förvara. Liksom. Och det är därför det gör det så lätt att för bitcoin att förvaras, för att det finns inget värde där liksom, som man förvarar.
Du menar så? Ja, men och det är väl egentligen bara nätverkseffekten, vilket ju egentligen är typ samma sak som dollarn. Skillnaden mellan dollar och bitcoin är att bitcoin har en maximal gräns, vilket dollar inte har. Så att, jag köper det. Men jag tror att vi kanske gör lite samma analys, fast tror på olika outcomes.
Ja, ja.
Men jag får inte vara för kaxig nu, för att jag blev ändå hackad.
Du blir tackad. Det kanske inte är kritik mot krypto i sig. Det är mer en säkerhets...
Nej, alltså det är jag som har brustit. Så är det ju. Om jag ska vara helt ärlig, så tyckte jag att så här, det hände. Och jag tror också att det var verkligen liksom hela timing game, alltså det hade kunnat vara så mycket värre. Ja, det är klart att jag hade helst sluppit, men det hade kunnat vara så mycket värre. Så att, ja, du vann då, Martin.
Ja, tack för det. Jag väntar på prispengarna.
Ja, men jag måste
återfinna din wallet först så vi kan.
Ja, exakt. Men jag vet, det var så kul för att i och med att allt är på blockchain så kunde jag kolla vilken wallet som de hade skickat till, och då, det var då jag förstod att det här är någon typ av scam. Alltså det är någon typ av hacker wallet. För att han antar att den han, det var ju sexistiskt av mig, en, den personen som har hackat mig direkt köpte stablecoins, och det verkar som att han får massa krypto skicka till sig och sen växlar över till stablecoins direkt. Så att det här är en jävel. Men så är det. Så ja, vill tråkigt, du säga... jag vet inte ens om det var det. Hör ni hur oerhört positiv jag är? Det är allt D-vitamin som jag får här.
Ja.
Och allt kött som jag äter. Fattar ni om det här hade hänt när jag hade varit i Stockholm?
Ja, deppigt. Det är minus 15 grader, 12 grader här nu och inte så mysigt. Men, vad tycker du mycket om krypto och krypto? Vad är din slutsanalys? Vilken sida av debatten står du på?
Jag är på sidan att jag tror att priserna räknat i fiatvaluta kommer gå upp oerhört mycket. Och jag tror att det bland annat drivs av så enkla saker som flöden in till Tradfin. Eller flöden från Tradfin då snarare. Att, precis som vårt scenario för guld där vi pratar om att man borde inte 5% av portföljerna var gulden då. Eller kanske till och med 10%. Och om Tradfin, alltså fee-based asset managers som har 100 trillion dollar, säger att de ska ha 5% förr eller senare exponering mot den här tillgångsklassen för att folket vill ha det. Någon slags indexeringseffekt helt enkelt. Säg att knappt hälften ska vara i bitcoin, och då är det 2 trillion måste in i bitcoin. Och för att komma dit så måste man köpa ett visst antal coins och till en viss slutkurs.
Finns det ju ETF man kan köpa, 11 ETF i USA också.
Ja, precis. Och när de då ska köpa in sig i krypto, för de måste ju köpa krypton i andra änden. Om de ska få tag på 1 million coins, vilket är 10% i princip av den riktiga free floaten, det kan nog vara svårt att få tag på 1 million coins. Men om man då driver upp priset till 2 miljoner dollar per coin, ja, då har man 2 trillion. Alltså då går balansen ihop. Men då måste ju också priset upp till 2 miljon dollar per coin. Och man måste faktiskt också få tag på 1 million coins. Och det, när jag har bollat det här mot till exempel Erik Wall eller någon annan i kryptovärlden, då säger de, hur ska de få tag på 1 miljon liksom ackumulerade coins att köpa och behålla i sina liksom strukturer. Det är den biten, alltså, så att om någonting så tycker folk att det här är för försiktigt räknat. Så jag är inte inblandad i det här med, är det här bra eller dåligt rent strukturellt, är det hållbart tekniskt, är det viktigt att det finns ett underliggande värde eller inte, är det hackbart eller inte, utan jag bara lite kanske mer medelsiktigt så ser jag bara att flödena på det här som vi brukar beskriva som ett fat av med vatten som skvalpar fram och tillbaka, som man tippar lite åt olika håll, att det är på väg att skvalpa iväg några procent åt kryptohållet, och då tror jag att vi kan få se 10-20 gånger högre priser eller mer.
Ja, nej, men jag tror inte priset kan ju gå vart som helst egentligen. Jag argumenterar bara för att det inte kommer funka i slutändan liksom. Så att, men
och jag har inte satt ner foten vad gäller just det. Jag sa till någon gång att men guld går inte att förstöra, så det finns ju ändå alltid kvar. Och då sa den personen att men bitcoin finns kvar efter att allt guld har avdunstat. För de menar att liksom matematiken försvinner aldrig.
Men bitcoin finns väl på det måste finnas elektroniskt någonstans, och det funkar inte elektroniken med det.
Nej, alltså den kan hypotetiskt så kan själva grejen finnas även utan liksom datorer eller någonting. Alltså liksom, bara att matematik finns borgar för egentligen teoretiskt att kryptot finns kvar.
Det där är ett filosofiskt fel resonemang skulle jag säga. för någonstans, och det var ingen kritik med dig, Mikael. mycket. Det var mer den personen som sa det. Jag förstår att det är en bitcoin-maxi. Och att vad du än slänger på den personen, så finns det något filosofiskt resonemang som säger att du har fel.
Ja, man vill ju gärna att det ska finnas en människa kvar också, om det ska finnas någon poäng med alltihop.
Det är det jag menar. Någonstans kanske man, det låter väl vackert. Jag tror att andra bitcoin-maxis nog också liksom dunkar varandra på ryggen och tycker att det var fint sagt. Men jag tror att vi får också skilja på teori och praktik här någonstans.
Och om man ska ha någonting som skyddar mot inflation, så det är guld ser mycket mer ut som en liksom, inflationsskyddshedge. Liksom. Det rör sig liksom, med de här 10% per år ungefär i kronor, i alla fall de senaste liksom, 15-20 åren. Och det är liksom, känns mycket närmare vad inflationen gör. Sen att krypto har gått tusentals procent, det tycker jag känns mer som en spekulativ asset. Och det, man ser ju korrelationer med hur det korrelerar med Nasdaq. Och liksom, nu då ska man införa de här ETF-erna. Varför då? Jag trodde hela poängen med krypto var att det skulle vara liksom, att det skulle vara decentraliserat. Man skulle inte ha tredjeparts liksom, risk. Men nu har vi det plötsligt. Så att, jag vet inte, allting luktar lite konstigt med krypto, tycker jag. Men...
Ja, fast jag tänker, de som driver ETF-erna, de äger ju ändå riktiga krypto. Alltså, de gör ju som man ska. Även enligt maximalister. Alltså, de köper riktiga krypto och har self-custody. Det är vad ETF-erna gör. Men vi som köper ETF-er, vi är ju bara liksom så här lite allmänt slarviga liksom, finansintresserade och vill tjäna lite pengar på kort sikt. Så
att, ja, och det kan man göra.
Och det är samma sak med guld. Det är fint att köpa en liksom, guld-ETF så länge ETF-en köper riktigt guld och den är en guldmaximalist.
Ja, men guld är fortfarande enda liksom, asset som inte har någon motpartsrisk alls om du äger den själv. Liksom.
Ja, men vad ska man ha då? Vad är bäst? Ska man ha guldjuniorer, royalty streams? Ska man ha uran?
Ska man ha chemical? Man ska ha en portfölj.
Socker, vete.
Ska man ha en diversifierad mix med tillgångar som har historiskt låg korrelation till varandra, och så kan man titta på till exempel relative value och sådär för att ta reda på hur man ska allokera. Men vi går från en era där vi har haft, där det har lönat sig att ha isolerade portföljer till tech, till att gå över till en ny period igen där det krävs diversifiering för att långsiktigt skapa alfa, tror jag.
Ja, all weather, quattro stagione.
Ja, det är min favorit. Liksom. Där gulddelen står ju för 25% och frågan är vad det ska vara då. Det kan man debattera liksom, hur mycket man ska ha fysiskt, hur mycket man ska ha i miners och royalties. Och, alltså det är upp till varje vad man har för risknivå på det där. Jag gillar ju att ha en del fysisk utifrån att det blir liksom, katastrof och sådär. Men sen de andra delen är ju liksom en råvaruportfölj som man är inne på också. Och sen ett slag för CTAs då, som jag tror kan leverera bra i inflations, liksom höga inflationstider, plus aktier tror jag också liksom är bra.
Ja. Uran är det, kanske man ska
uranaktier. Ja.
Är det redan dags eller fortsätter den här indexeringsmeltappen ett liksom tillräckligt länge till, tradable länge?
Ja, det är frågan alltså. Hur länge de kan köra det här.
Men å andra sidan, man behöver ju inte vara med. Alltså man behöver inte maximera det sista liksom, att sälja till den största dåren av dem alla. Alltså lite som, ja, du hade kunnat haka på något sätt kanske Argentinas börsindex upp också. Men
det har ju varit mycket bättre än att ha pesos liksom, så att det har varit liksom, hjälpt på det sättet.
Av just den anledningen. Det är också därför som vi har sett liksom, en melt-up i aktier i USA. Det är inte som så att den underliggande ekonomin, om vi drar bort alla skulder, egentligen har presterat som är bra, utan det är egentligen bara, det är bara inflation, det är tillgångsinflation.
Och det är bättre att köpa någonting som har ett riktigt värde. Till exempel i form av den här all-weather-portföljen som vi pratar om, som ändå har element av indexeringsmeltup i sig också, eftersom den också har aktier.
Ja, precis.
Än att satsa allt på ett kort.
Ja, hörni, nu får vi nog...
Ska du stressa på nu, eller?
Ja, men för du och jag, Martin, har ett möte.
Ja, okej. Okay.
Och direkt efter det mötet så har jag ett annat möte som redan har skjutit på en halvtimme för att det här drog ut på tiden. Ja, okay. Och det här är anledningen till att vi ligger i podden.
Just det, det är för mycket möten. Vi har inte tid. Vi måste liksom fokusera på det.
Omborda.
Förvalta.
Du måste omborda.
Ja, omborda, ja. Precis. Men ska vi avsluta med några sista parting words då? Ska alla liksom summera lite, ja, vad är det sista man vill säga liksom?
Börjar du?
Jag kan börja.
Okej, börja.
Nej, men det är egentligen två punkter. Det är dels det här med liksom, man kan säga liknelse med kvantmekaniken i det är liksom i den situation vi ligger nu, att det finns ju det här Bells teorem i kvantmekaniken som säger att alltså världen kan inte både vara verklig och lokal. Vi måste välja mellan något av dem. Och även liksom Heisenbergs osäkerhetsprincip är inne på det också, att vi kan inte mäta en elektrons position och momentum, utan vi måste välja liksom vilket vi vill mäta, och som det andra blir osäkrare. På samma sätt så kan inte centralbankerna rädda både ekonomin då, som är räntan. Man kan inte både hålla räntan låg och rädda valutan, alltså fiat och system. Man kommer behöva välja mellan något av dem, och man kommer välja att rädda ekonomin och hålla räntan nere och, liksom, och då försaka liksom valutan och värdet på fiatvalutor. Så att the big short här som jag ser kommande 50 år som varit inne på är fiat, och då är det sättet att spela på det att vara lång då, rikta tillgångar som guld och sådana saker. Det är det sista jag vill säga.
Ja, och jag vill att folk tar med sig att det är viktigt att kolla på längre historik än man kanske brukar. Det finns faktiskt väldigt mycket att lära sig av, framförallt makrodata då. Väldigt mycket att lära sig av att gå tillbaka inte bara 10 år utan 100, 200 år. För det är där du ser de längre cyklerna, och det är där du kan göra en bättre analys av hur ett visst agerande eller hur vissa event, vilken typ av effekter som de har fått på längre sikt på framtiden då. Så att titta på längre historik om det går att få tag på. Och diversifiering är alltid bäst, och diversifiering betyder egentligen flera tillgångar eller tillgångsklasser med låg korrelation till varandra. Så att historisk data är väl liksom min sammanfattning.
Ja, två vackra sammanfattningar. Jag kan lägga till att vad man än gör så är det bra att det ska vara logiskt och konsekvent. Det ska inte bygga på att man har tur i ett nollsummespel. Om man bara har ett system som faktiskt bygger på det och ett äkta värdeskapande i grunden, då kommer det gå tillräckligt bra i slutändan. Sen visst, på kort sikt så kan man ha tur, och kanske lång sikt också, och trada till sig pengar. Men det är det är dåraktigt och bygger på tur. Så var hellre logisk och konsekvent.
Snyggt!
Okay. Och med de orden...
Så har du lyssnat på sista...
Jag vågar inte göra så med tanke på att jag lånar ett kontor.
Ja, ja, där ringer det. Då kör vi. Hej då!
Hej då!
Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa.
Alla investeringar är för kittad risk, och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital. Du kan bli en riktig dum och dålig.
Vi försöker underhålla och utbilda och använda källor som vi tycker är lite, men vi kan inte garantera äktigheten eller riktigheten i någonting vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Skitkonstigt. Nu vill jag... Jo, va? Hallå. Nu funkar det. Ja, nu ser det så precis bra ut.
Dessutom så det var någonting som hände med videon. Stod ju stilla ett tag också.
Aha, ja, vad konstigt. Det var det var bara för att du jinxade allting bara.
Ja.
Jag ska hålla uppe bättre Audacity. Nu ser dessutom ljudvågorna mycket, mycket bättre ut än vad de gjorde innan. För att jag har den uppe samtidigt. Så att jag... vi chansar. Så du spelar ju nu.
Ja, nu i alla fall. Nu, jag tror vi har... Det enda som skulle kunna hända nu det är om det visar sig att de olika ljudinspelningarna av någon anledning som så här skulle inferera med varandra, så att båda ljudspåren blir skrapiga.
Ja, men jag tror faktiskt inte det, för att jag spelar in med olika devices, så att säga. Och var tog Martin vägen då?
Jag tror han är på toa. Han går ner på gång.
Okej. Okay. Ja, men vill vi prata om... vi måste prata lite med Lej.
Med Lej, såklart. Ja.
I och med att jag är här.
Kanske lite inflation.
Vilket absolut bra. Och inflationen, månadsinflationen i Argentina var faktiskt lite lägre än förväntat i december. En annan sak som, jag kan också prata lite om hur peronistmediekanalerna porträtterar Milei, vilket är det spännande. Jag tänkte göra samma faktiskt, men jag tänkte ta en bild så här. Micke, du får titta in i... Okej, okay. Men jag har massa saker att säga. Jag har redan berättat för Micke, Martin, att vi måste kröna dig som kryptokung.
Kryptovinnen bara för att du förlorade valet. Nej, du skulle inte liksom...
Jo, men jag tycker det är roligt. Alltså, för då, det har ju varit en återkommande fråga. Och om jag blir hackad och assets från en wallet försvinner, ja, så är det klart att jag tycker vi ska nämna det.
Ja, vi kan prata lite. Men det är roligt också med ETF-erna som kommer nu. Liksom, och hela, varför nu finns ETF-er på... Hela poängen skulle ju vara att det skulle vara en tredje part. Liksom. Men,
ja, men det är väl lite samma anledning till att vi har guld-ETF-er. Men jag håller med dig. Jag håller med dig. Nej, men så här. Jag tror att vi kan prata jättemycket om det där. Vi kan prata om massor.
Ja, men krypto, jag har fyra, typ så här, krypto, politik, Fed, uran och så någon form av sammanfattning liksom av alla, eller det kan vara, ja, bara sammanfatta vad man vill avsluta podden med liksom så här, ja.
Ja,
vi something måste, for the listeners, du, så, liksom,
ja. Du hade inte guld på den listan.
Nej, men liksom, ja, jo, med guld kom in, men vi har ju pratat mycket guld, men kan man ta avslutningsvis bara liksom det här med, ja, vår summa summarum, liksom hur man ska skydda sig mot den här, eller vad, man typ där med The Big Short liksom, som är fiat.
Exakt, och vi behöver väl inte hålla det här avsnittet superkort heller, utan jag tänker att vi får så mycket tid vi behöver.
Det blir det.
Ja, precis, man får ju...
Nu hör inte jag dig, Micke.
Va? Gör inte? Inte alls?
Jag hör dig genom Martins mikrofon, tror jag. Så om ni två kanske kan sitta närmare varandra, eller funkar det?
Vi kan dela det.
Alltså, är det verkligen?
Ja, och jag tror att du spelar säkert in vi båda, men i Teams. Så om ni bara kan sitta närmare, för jag hör dig, men jag hör dig lite lågt. Så om ni bara sitter närmare varandra. Precis, för jag tror att Micke spelar in till podden i sin mic och Martin i sin mic. Exakt. Nu hör jag dig superbra, Micke. Så att, Martin, du måste sitta nära din mic, för annars så kommer vi inte höra det.
Så konstigt. Nära jag vill inte sitta så nära med stjärten. Måste jag sitta nära med stjärten, Anna?
Är det fel på din? Eller
ja,
är det fel
på,
men okej, är det här tillräckligt bra för dig, Anna?
Det här går jättebra.
Ja,
nu låter det super. Men Martin, jag ser att Martin sitter långt ifrån micken.
Det blir nog bra. Vi får skjuta mikrofonen lite fram och tillbaka här.
Nej, den är bara för att annars ska höra.
Jaha, okay.
Inspelningen är fine.
Ja, inspelningen, okej. Okay, ja,
så du kan ha den. Du ska verkligen ha den precis där du ska ha den.
Det där, nu har jag jättebra båda svar. Du lyssnar på, eller ska jag börja?
Ja.